Det är tydligen mer eller mindre ett öde värre än döden att drabbas av B12-brist. Hej! Du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Nu är jag 45 år. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Programmet klipps av Johan Olsson. Idag ska vi köra ett frågeavsnitt, Ludvig.
Ja, vi har ju samlat ihop massa frågor från både Twitter och vår Facebookgrupp. Det här är från Twitter. Nu börjar vi med Twitter-frågorna för övrigt.
Har du funderat på att bli vegan?
Ja, det är Oskar Leander som frågar. Jag har funderat på det, men jag har inte tid att göra det nu. Jag har inte tid eller motivationen att fokusera på det. Det är ganska tidskrävande. Och ja, så det är det. Men jag kommer absolut att göra det i framtiden någon gång. Det är på min lista.
Jag började äta fisk istället för kött för ungefär 10 år sedan. Jag fortsatte förstås äta kött, men jag kanske ändrade till hälften. Och för 3-4 år sedan så drog jag ner köttdelen till kanske en sjundedel. Så jag äter kött ungefär en gång i veckan. Att dra det ett steg till att bli vegan, det är lite mycket för mig just nu. Jag tycker att fisk är för gott och jag har inte hittat några riktigt bra ersättningskällor. Så jag tänker tanken, men jag hoppas att odlad köttersättning kommer innan jag behöver vänja mig vid att bara äta växter.
Jag har verkligen ingen expertkunskap om det här, men jag tycker att det är intressant att det finns atleter på världsnivå, några av de bästa, som faktiskt är veganer. Och det intresserar mig rent nördaktigt.
Ja, det fungerar. Det enda problemet är väl B12.
Men frågan är om det fungerar för dem specifikt av någon särskild anledning.
Och det är extremt survivorship bias.
Exakt, extremt survivorship bias. Det är vad jag tror. Men jag vet inte och jag vill verkligen se det. Därför kommer jag göra ett experiment själv i framtiden.
I vilket fall så måste de äta B12-komplement.
Förklara mer så här, B12. Jag köpte just sådana supplement så det är kul att du nämner det här.
B12 är ett vitamin som kossor bland annat tillverkar i någon av alla sina magar. Människor tillverkar faktiskt också B12, men bara i ändtarmen. Så den tillverkas precis innan vi skiter ut det. Därmed så kan vi aldrig ta upp det. Och det betyder då att därför måste vi få i oss B12 via kosten. Och det här finns inte i växter, det finns bara i kött. Därför måste vi äta kött eller hitta någon typ av B12-ersättning. Och tydligen om man får B12-brist, det är ännu värre än skörbjugg, alltså det som kan hända om man inte får C-vitamin. Det är tydligen mer eller mindre ett öde värre än döden att drabbas av B12-brist.
Ja, ska vi ta nästa fråga? Och det är från min namne, Ludvig. Och han frågar, Ludde frågar, hur ska man som introvert navigera inom karriären och datinglivet? Blir man lyckligare med någon annan? Jag tror att som introvert så ska man säga mindre, säga det väl och bli bättre på timing. Och sen om man blir lyckligare med någon annan, det tror jag är omöjligt att svara på. Livet är ju en fråga om alternativkostnad. Och om du blir lyckligare med någon annan, då tror jag man först ska tänka på ett, tidskostnaden för att skaffa en ny person. Och två, om lycka verkligen är det viktigaste. Så här, är det värt det? Så här, det kanske finns viktigare saker att fokusera på när man är ung. Kanske sin karriär till exempel.
Jag tror att man blir lyckligare med någon annan om man blir lyckligare med någon annan. Det betyder alltså att det inte just att bli tillsammans med någon annan som gör en lyckligare, utan det är att hitta rätt person att bli tillsammans med som kan göra en lycklig. Det är alltså inte vare sig nödvändigt eller tillräckligt villkor just att bli tillsammans med någon. Sen på frågan om det här som du sa med timing. det är lite svårt att bli bättre på timing i det lilla man säger om man inte pratar mer. Så det kan vara ett moment 22 att det faktiskt inte går. Däremot så kan jag tro att man får byta situation. Jag till exempel, jag har aldrig lyckats träffa tjejer på uteställen. Det är omöjligt för mig. Vi kan prata mer om det i något framtida program om att bryta omöjliga barriärer.
Ja, men det är för att du inte ens kommer in.
Ja, jo, det har väl hänt. Eller så åker jag ut snabbt. Men vilket fall som helst, jag tycker att man kan hitta alternativa platser. Det kan vara gruppträningar eller hobbyställen. Alla möjliga olika typer av aktiviteter som inte är att bli full och stå och skrika sig hes på krogen.
Mm.
Sen i det här med hemmafester och gruppträning så finns ju alltid en risk för att man hamnar i the friend zone. Så ja, det är knepigt och vi, eller åtminstone jag, är knappast rätt person att rådge här. Just det, sen sa du det här om lycka också, huruvida det verkligen är det viktigaste. Jag tycker att det är det viktigaste, men också att det är en fråga om definition på lycka. För mig är lycka kroppens och hjärnans belöningssystem när man gör rätt saker. Och med den definitionen så är lycka det ultimata målet. Det är det man ska styra efter.
En mycket bra definition tror jag. Men jag tror också att så här, det är lätt att förväxla. I alla fall om man är ung. Så här, vi lever i en sån jävla äcklig hedonistkultur. Så att det är lätt hänt att bara kopiera någon annan som en idiot. Istället för att investera i sin framtid. Så det var det jag menade.
Man kan lätt förväxla det med lust eller kortsiktig njutning. Och det är inte alls det jag menar.
Ja, om vi tar nästa fråga då. Den är från Skip. Och han frågar, eller hon frågar, hur ska man tvinga dig att läsa mer?
Vi gissar väl att det är sig. Så att det inte är just någon av oss som ska tvingas att läsa mer. Jag tycker inte att man ska tvinga sig att läsa. Men du tycker kanske lite annorlunda.
Nej, alltså jag tror som allt annat i livet att i början måste man tvinga sig. För att det är obekvämt och det går emot en homeostas och vanor. Men sen efter att man väl har vanan, om man har länkat den till en positiv känsla, då går det ju per automatik. Det svåra är att komma dit i första hand. Och då tror jag man ska ha en regelbunden tid varje dag när man läser. Till exempel på morgonen en timme innan jobbet eller skolan. Och sen kombinerar man det med kanske någon god drink eller någonting. Typ kaffe eller te eller ja. Och sen kan man ha en boksammanfattningsbok som man mäter det också. Då har du flera stycken grejer som gör att din hjärna kommer uppfatta det som en kul grej. Om du innan tycker att det är tråkigt.
Så vana, gamification och droger är ditt tips.
Ja.
Jag skulle börja i änden att förbjuda eller förknippa det här med att om du förbjuder scrollande i Twitter eller Facebookflöde eller försöker få in att så fort du börjar scrolla så där meningslöst, då ska du istället plocka upp en bok. För att det här ska fungera så måste du förstås redan ha införskaffat en bok. Men bara det att du primar dig själv så att när du börjar göra de här meningslösa sysselsättningarna som ändå innefattar läsande, då ska du gå till boken. Om du sen bara läser en sida första gången, då har du i alla fall startat vanan.
Ja, ska vi gå vidare?
Vi kanske ska prata lite om syftet med att läsa böcker.
Okej.
En del kan ha negativa associationer från skolan. Det är det som gör att det blir svårt att komma igång med läsande.
Jag tror många personer missförstår syftet med att läsa böcker. Det är i alla fall min uppfattning av andra personer. Och det är att de, jag vet inte vad de tror riktigt, men här är vad jag tror i alla fall om böcker. Och det är att syftet med att läsa en bok, det är att lära sig av andra personers erfarenhet. Istället för att behöva återuppfinna hjulet hela tiden. Och om vi tar som exempel så här, om jag hade 20 miljoner kronor och jag skulle köpa ett mindre företag, då skulle jag fråga dig, Micke, vad ska jag göra? Då skulle du säga, ja men tänk på de här grejerna, de är viktigast. Och sen, det här är de vanligaste misstagen och de här problemen kan uppstå. Och sen skulle jag göra den här affären och sen så skulle det antingen gå bra eller gå åt skogen. Och om det går bra, då skulle jag kunna veta varför det gick bra och kunna fokusera på det och analysera det mer. Och om det gick dåligt, då skulle jag veta varför det gick dåligt med större sannolikhet. Och kunna hitta misstaget som uppstod. Och om du inte läser böcker eller har smarta vänner som du kan fråga, då kommer du ju slösa skitmycket tid på att hålla på och leta efter de här grejerna. Men alltså, om du läser böcker och har koll på de huvudsakliga principerna, då sparar du mycket tid.
Jag kan se ett par syften till utöver att bara lära sig saker eller undvika misstag. Ett, det är att bli bättre på att läsa. Du måste läsa för att bli bättre på att läsa. Och då kan du egentligen läsa vad som helst i början. Nummer två, det är att läsa för att det är kul. Det är därför folk läser mycket fiction. Deckare till exempel, som är den absolut största kategorin. Det är inget direkt fel i det, även om man bara läser den typen av böcker. Meningslösa deckare med ett mord och en knepig mordutredare. Då stagnerar man. Men det här kan ändå vara ett viktigt steg för att hela tiden hålla läsandet roligt och att bli bättre på att läsa. Men sen nummer tre, alltså verkligen för att lära sig, för att sätta sig in i andra människor, för att öppna sitt sinne. Och också förstås rent praktiskt. Man vill veta lösningen på någonting. Som när Elon Musk tar upp en bok om raketforskning och sen bygger ett raketbolag. Så, jag tycker att man kan tänka på läsning lite så här. Börja med att identifiera ditt syfte, din primära drivkraft. För när du vet vem du är och vad du verkligen vill uppnå, då kommer målstyrningen göra läsandet lika spännande och intressant som det är nyttigt och effektivt.
Okej, nu tar vi nästa fråga och det är från Jimmy. Och han frågar, jag har lyssnat på ert avsnitt ert sjustegade ramverk för inlärning. Men det är väl ineffektivt jämfört med Mattias Ribbing som tänker i bilder? Okej, för det första så, det här är mitt ramverk, så det är inte Mickes ramverk. Alltså det här ramverket funkar för mig.
Nej, jag ställer mig inte alls bakom de där sju.
men det funkar bra för mig, så testa det och se om det funkar för dig. Och sen, jag tror jag sa det i avsnittet, men jag använder endast det här för riktigt viktiga saker. Det är inte som att jag gör det hela tiden, för det är för tidskrävande. Så jag tror inte man riktigt ska jämföra det här med att tänka i bilder. Alltså att tänka i bilder till den mån som man faktiskt kan göra det, det är det bästa. För det är så vår hjärna är byggd. Men många saker är svåra att tänka i bilder av. Så här abstrakta fenomen, exponentiell förändring, AI, sådana saker. Vår hjärna, vår neokortex kan inte enkelt koppla det till konkreta koncept. Så då måste du på något sätt hitta någonting som gör det. Som tillåter dig att göra det. Så ja, det är bäst att tänka i bilder. Men frågan är, alltså den realistiska frågan är, klarar du av att tänka i bilder på allting? För det är verkligen inte jag. Och det här sjustegade ramverket som jag kör, det är en allmän algoritm som du kan använda på exakt allting. Så det är som en allmän princip.
Jag ser ingen motsättning mellan de här två metoderna, men jag har inte tänkt vidare på det.
Så om man sammanfattar, det är så här att mitt sjustegade ramverk är en algoritm du kan använda på allting. Att tänka i bilder är bäst, men hur naturligt kommer det för dig? Jag behöver träna upp mig på att göra det. Och just det, en till sak så här, det är lite kul. Om vi tar till exempel Richard Feynman, eller Nikola Tesla, eller Albert Einstein. De var alla tre extremt smarta, och de tänkte naturligt väldigt bra i bilder. Vilket är intressant. Och om man tar till exempel Feynman, bara när han satt och lekte och skissade saker. Han skissade till exempel en bild på något som nu kallas för Feynman Diagrams. Och det var någonting han bara satt och skissade för att få ut i sitt huvud. Och sen nu idag är det praxis.
Ja, det där är riktigt spännande. Han hittar på en helt egen matematisk och fysisk annotation. För att det såg enklare ut på pappret.
Han tänkte naturligt så liksom. Och sen nu, så här, det var typ 40-50 år sedan någonting. Kanske mindre. Och då, han kom på det. Och nu bara så här, det var någonting som han bara tänkte naturligt som en bildstuve. Och nu gör alla det och det så här lärs ut.
Johan Tilly frågar, har någon av er erfarenhet av utbrändhet? Nej, inte jag. Och jag har bara ytligt kommit i kontakt med en eller två personer som har sagt sig vara utbrända utan att jag kan konfirmera det.
Jag tror att det här är viktigt att säga, att det, så här, det här är en definitionsfråga. Lite som att få ångest eller att bli kränkt. Så här, man måste definiera vad det innebär att vara utbränd. Är det att bli sjuk? Är det att så här, du vaknar upp 2-3 dagar per vecka och du har problem att gå upp på morgonen? Vad är det egentligen? Så det är det som är det viktiga. Och ingen vet, vi har ingen riktig definition på det. Däremot så finns det inom biologin någonting som heter allostatic overload, som jag tycker är ett bättre begrepp. Och det är, ja, det kan du googla liksom. Men det är när kroppen får för mycket kronisk stress eller för mycket stress på kort sikt och kroppen blir ställd ur funktion och inte kan anpassa bra. Så det viktiga är kronisk stress och undvika det. Men med det sagt så tror jag att, alltså jag har definitivt haft både ångest och varit mycket stressad. Men inte så att det har haft några permanenta men som förstört mig. Inte så att jag typ inte kunnat jobba på flera veckor. Men det har varit så att jag jobbat för mycket utan några pauser och sen varit tvungen att ta lugnt några dagar.
Axel Ekros undrar om våra tankar om valutahandel, exponering mot vissa valutor beroende på börsklimat till exempel och hur en valuta påverkas vid en sättning på marknaden, aktiemarknaden antar jag då. Det här är ingenting som tilltalar mig jättemycket. Jag har handlat en del rena valutor. Då tänker jag mig egentligen främst exponeringen som en långsiktig hedge mot var man tänker spendera sina pengar. Men som kortsiktiga spekulationer i makrodata så tycker jag att det är ganska oattraktivt och ser inte mer större värde än i att spela hasardspel. Ska vi hoppa till nästa fråga? C321 frågar, hur ung tror ni att man kan vara för att ta till sig personlig utveckling på lite mer avancerad nivå? Jag har en 13-åring som inte är nära än. Ja, alltså vi har ju ingen erfarenhet alls av det här. Vi har inga barn och jag har inga planer på att skaffa barn heller. Men från det jag har läst av Jules böcker om att ha barn så skulle jag säga att man måste leda med exempel. Inte med order eller tjat. Men om det här, de här exemplen, det vill säga att man själv agerar och hela tiden utvecklar sig själv på ett synligt sätt. Om det inte ger någon effekt, ja, då vet jag inte vad man ska göra. Så, och vad gäller den exakta åldern, ingen aning. En del blir nog aldrig mottagliga.
Ja, det sägs ju att så här, folk som är smarta och framgångsrika och sen får de barn som är dumma. Det sägs ju vara en av de värsta grejerna.
Ja, det kan jag tänka mig. Det är en av anledningarna som avhåller mig från att skaffa barn.
Ja, vi fick inte med namnet här, men det var från en person på Twitter som frågade vad inom programmering ska man utveckla sig inom? Eftersom ni ofta rekommenderat att lära sig det ämnet och jag har börjat med det. Och jag är inte sakkunnig, men jag tror att den här frågan borde personen ställa i vår Facebookgrupp. För där det finns ganska mycket duktiga programmerare, det finns ganska mycket nybörjarprogrammerare och det finns också ganska mycket IT-konsulter. Så jag tror att de personerna kan svara betydligt bättre.
Dessutom så ändrar det här sig ganska fort, plus beror på vad man egentligen vill med programmeringen. Vi skulle kunna nämna programspråk som Python, Ruby och Java. Men jag vet, även om jag inte kommer ihåg namnet på det nu, att det finns ytterligare ett som är riktigt hett just nu. Men så kan det också vara så att det kanske är mycket bättre att lära sig systemeringsverktyg snarare än den rena programmeringen. Därför så tycker jag att man ska fråga folk som håller på med det man vill hålla på med. Om det sen är robotar eller ja, vad det nu kan vara för någonting, så får man veta av dem vad det saknas för typ av programmerare.
Just det, på tal om detta så lärde jag mig ett nytt koncept häromdagen som heter boundary testing. Och det används tydligen inom mjukvaruprogrammering och sånt där. Och det tror jag är ett allmänt bra koncept som man kan ha i en mental modell som man bör ha till alla delar av livet. Att testa gränsvärdena till vad man håller på med.
Låter intressant. Vill du utveckla ytterligare?
Så här i allmänna områden menar du, eller?
Ja, lite hur vad det triggade hos dig. Vad du direkt tänkte, ja, men det här är applicerbart på mig genom att...
Ja, men jag tror så här att om du ska utföra experiment intelligent eller om du sätter ett mål för ett projekt eller liknande, då så vill du veta, okej, vad är gränsvärdena? Alltså vad är det högsta, typ högsta värdet jämfört med det lägsta värdet som jag kan sätta in och ändå få ut ett bra resultat? Det är lite som 80-20-principen. Hur kan jag lägga så lite tid som möjligt eller energi på det här men ändå få bra resultat? Och mäta det. Alternativt, om jag lägger noll tid när går det sönder? Jämfört med om jag lägger för mycket tid, hur, när börjar det bli avtagande marginalnytta?
Det här skulle kunna appliceras på search engine optimization eller på ditt författarskap, eller är det så du tänker?
Jag tänker på allting som en allmän princip, att tänka på det här sättet. Jag visste inte om det innan, men det är helt uppenbart nu.
Okej. Vi hoppar till en fråga om vår favoritstad i världen. Personligen så gillar jag till exempel New York, Barcelona, San Francisco, inte minst Sydney, och även Tokyo seglade upp som en favoritstad efter mitt besök där med Börsbodden-killarna.
Jag gillar också Tokyo. Jag var ju där en månad förra året. Och det har häftig kultur, mycket fina parker och alla är mästare där. Så det är väldigt bra. De har en kultur som uppskattar mästare och det är väldigt viktigt. Sen har de mycket coola hus och sådär. LA gillar jag också. Olika städer där. Och det är för det är fint. Det finns mycket roligt folk. Det är som den exakta motsatsen till Sverige. Alla är väldigt extrema där. Så det är intressant variation. Och så är det fint och bra väder. Men problemet är att du måste ha en bil. Och det är dyrt.
Nu efterfrågades inte det. Men jag kan tillägga att jag gillar inte till exempel Malta och London.
Varför inte Malta?
Det kändes inte som någon riktig stad utan bara en stor turistfälla.
Hur är det? Är det låg skatt där?
Ja, det tror jag. Typ 5%.
Mm.
Erik Liv Sjökrona frågar om personlig effektivitet, mental utveckling och livsstilsdesign för småbarnsföräldrar. Återigen, vi är knappast rätt personer att svara på det här. Jag kan knappt hantera livsstilsdesign bara jag har en sambo.
Men kolla vårt avsnitt, vår intervju med Daniel Richter som startar Styrkelabbet. Han är ett bra exempel på någon som har utfört mycket framgångsrik livsstilsdesign, eller om man vill kalla det, och samtidigt har barn. Det är avsnitt 53.
En fråga här som är riktad direkt till mig, det är vad jag tycker om att lägga pengar på alkohol trots att det förstör kroppen och hjärnan, och dessutom får man betala för att må dåligt dagen efter. Jag tycker att det är roligt, värt det och skapar intressanta situationer. Dessutom som tillägg så tycker jag att livet blir roligare om man har lite fluktuation i det. Så det är till och med så att den där tunga dagen efter gör att jag uppskattar livet ännu mer.
Ja, nu går vi över till Facebook-gruppsfrågorna som jag fick. Och först och främst, vad äter ni till frukost? Och jag kan svara att jag äter ingenting för att jag har kört intermittent fasting sedan jag var 20.
Jag äter när jag tränar, men fastar när jag inte tränar. På träningsdagar så äter jag oftast müsli med bär, lite stekta eller kokta ägg och dricker kaffe. Ibland blir det havregrynsgröt och ibland bönor. För mig så är frukost ett av alla tillfällen som man kan använda för att få i sig tillräckligt med mat. Det är någonting som jag faktiskt har lite svårt med. Jag går ner i vikt direkt om jag inte tvingar i mig mat.
Ska vi gå vidare till nästa fråga?
Mm.
Ja, den är från Emma Kragelund. Och hon undrar, vad tror ni gör att vissa människor når mer framgång än andra människor? Och då tror jag att det är 5 stycken saker, om man ska dra det över en kam. Liksom. Och det är hårt arbete, bra vanor, stort kontaktnät, välja rätt bransch och ha tur.
De där 5 sakerna förstärker varandra. Egentligen så har du jätteperfekta svaret där tycker jag, men jag ska utveckla lite grann. Det här med hårt arbete, det kan också kallas för grit eller ihärdighet. Och forskning visar att det är just grit som är avgörande. Kolla till exempel in TED-talket av Angela Duckworth. Sen har vi boken Peak av Anders Eriksson. I den går han igenom på ett ännu mycket tydligare sätt att det är träning, så kallad deliberate practice, som är det som avgör hur man blir riktigt, riktigt bra på någonting. Sen ovanpå alltihop så är det klart att lite tur behöver man ha. Men det är de framgångsrika som också ser till att utnyttja turen. För egentligen har väl alla ungefär lika mycket tur. Men är man förberedd så kan man gripa tag i den också. Som ett lite tråkigt tillägg så beror det på var man är född. Vilket land, vilken stad, vilken stadsdel, vilka föräldrar. Men om vi stryker det och bara jämför lika för lika, så är det grit, ihärdighet.
Just det, jag vill tillägga att på tal om det där med rätt stad och sådär. Vi snackade ju om det här, det var ett nyligt avsnitt, kanske 3 stycken veckor sedan. Då vi sa om det här med att utöka din kontaktyta för att ha tur. Och då ett av de viktigaste tipsen i det avsnittet är att om du vet vad du vill jobba med, du vet en bransch, kolla upp vilka städer som är störst hubbar för det. Så här, typexemplen är Silicon Valley för IT och Hollywood om man håller på med artistiska saker. Ja, det var väl allt för den här gången då.
Vi får väl tacka tradevenue.se, kolla in på deras sida. Och även Johan Olsson som klipper det här. Det här är Syding som tackar för sig.
Mm, och Sundström.
Och du har lyssnat på 25 minuter.